Att jag får komma hit. Det är alltid roligt att åka till er här i Kolmården. Jag ser fram emot att få träffa en fin samling här och grupp. När ni bad här för de här bönämnena så var det bara en liten en sann historia som kom för mig. Och det hände för ett antal år sedan i Skövde pingstkyrkan där, när Carl Wern var föreståndare. Och då hade man på det sättet att man fick lägga fram sina bönämnen och skriva bönämnen. Och då var det så här att vid tillfälle så var det så många som hade skrivit, så Carl Wern tyckte att det tar för lång tid om vi ska läsa alla de här bönämnena och be. Så han säger där i gudstjänsten i början där att, och så har vi en sån här tjock bunt, sa, och så mätte han upp här och så höll han upp lapparna. Och sa, men Gud vet om alltihopa och nu ber vi som en klump för det hela. Och då sitter det en äldre syster som har lämnat in en lapp här och tycker att nej, men det är ju förskräckligt. Här skriver man lappar så läser de inte upp det. Då är det ju ingen mening liksom att lägga fram det. Och hon var riktigt sur och förargad på Carl att han gjorde på det här sättet. Och sen så när hon har gått och lagt sig så drömmer hon. Och hon drömmer att hon är på möte i kyrkan. Och ser hela det här framför sig, att Carl står där med den här bunten. Och sen så börjar Carl Wern att be. Så här alltså upplever hon i drömmen. Och när han står där och ber och håller den här bönelapparna i sin hand, så får hon se hur de här lapparna förvandlas. Och så blir de till vita duvor som lyfter och ända upp i taket och över kyrktaket och upp emot himlen. Och där så sen vaknar hon och så tänkte, nej men det är ju på det där sättet. Det är ju inte absolut nödvändigt. Det är ju inte inför människor jag skriver de här lapparna, utan det är ju inför Gud. Och hon blir så tagen av det så hon är tvungen att ta kontakt med Carl Wern och be om förlåtelse. Och säger Carl, du får förlåta mig att jag tänkte så här om dig. För jag var så irriterad och retad på dig att du gjorde så här. Men nu har Gud visat mig hur det verkligen är. Och jag tycker att om det är så att du lägger fram lappar så här, det är inte oväsentligt. Utan det är precis likadant med de här lapparna som ni har lagt i den här krukan. De stiger också upp till himlen. Och han svarar på bön. Ja, det där var ingen inledning egentligen till det som jag ska säga. För det är ju någonting helt annorlunda här. Men det fanns ett litet önskemål om lärjungaskap och efterföljelse som jag fick med mig hit här till idag. Och det är ju ett väsentligt ämne. Och själva bibelversen som jag citerar här nu, den vet jag, den har jag citerat för er förut, men jag ska göra det idag också. Och i Matteus 13 och 11 så säger Jesus så här att ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter. Och det här säger han alltså till en grupp människor. Och han säger det till sina lärjungar, de som hade beslutat sig för att följa honom. Och de hade alltså beslutat sig för att bli efterföljare. Och för dem så skulle himmelrikets hemligheter, de skulle uppenbaras. Men det här var ju de här orden är inte sagda bara till dåtidens lärjungar, de som följde efter Jesus på den tid, ja, när han vandrade här, utan de här orden är precis lika aktuella idag till nutidens lärjungar. Men för att lära känna himmelrikets hemligheter så är det en viktig sak som man måste tänka på. Och det är att, precis som Jesus säger här, ni har fått gåvan. Man måste ta emot gåvan först för att man ska kunna gå vidare, så att säga, och lära känna himmelrikets hemligheter. Och gåvan här, den är Jesus Kristus själv. För han är gåvan till att kunna lära känna himmelrikets hemligheter. Och den gåvan är ju en gåva direkt ifrån Gud. För att i Johannes 3:16, som ni flesta utav er kanske kan, så står det så här att ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Och här kommer alltså gåvan fram. Det är Gud som ger oss sin enda son. Han ger oss Jesus Kristus. Och vidare så står det i Johannes 1:12 också, att åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på honom. Åt alla de som tog emot gåvan Jesus Kristus så gav han rätten. Vi får kallas Guds barn. Och Johannes säger vidare, men det är inte bara så att vi får kallas Guds barn, utan vad är det mer? Vi är det också. Så stryks det under. Så det här är viktiga ord. Och utan Jesus Kristus så går det inte att lära känna himmelrikets hemligheter. Därför att himmelrikets hemligheter, de är förborgade, de är dolda. Därför att hemligheter, det talar ju tydligt om att det är något som är förborgat och dolt. Och så är det alltså med himmelrikets hemligheter. Du måste ha nyckeln för att kunna komma åt dessa hemligheter. Och den nyckeln är Jesus Kristus. Och det är precis som i vanliga fall, du kommer inte åt hemligheter. Utan idag så har vi ju, ja, det är nästan varenda en av oss har väl något lösenord av något slag. Någon kod som du kände till. Kanske att du vågar lämna ut det till någon anhörig, jag vet inte. Men det är ju typiskt. I alla fall att vi har såna här lösenord, vi har nycklar för att det ska bara gälla oss. Och när det är lika med himmelriket, du måste alltså ha nyckelordet som är Jesus Kristus, för att annars kommer du inte åt all den rikedom som finns förborgade i himmelen och i namnet Jesus Kristus. Och Paulus, han säger så här i Kolosserbrevet 2:3, att i honom, alltså i Kristus Jesus, är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. De är gömda, alla vishetens och kunskapens skatter är gömda. Men de är gömda i Jesus Kristus. Och när vi då kommer till tro och tar emot Jesus Kristus, då öppnar han upp all kunskap och vishet för oss så att vi får del av den. Och det här är ju då något som tar lite längre tid. Du kan inte ta emot all den här kunskapen och visheten som finns hos Jesus Kristus på en enda gång. Men det viktiga, det kan du ta emot, och det är att du får visshet om syndernas förlåtelse så att du kan sedan vandra vidare på vägen. Och Paulus, han säger ytterligare i Efesierbrevet 1:3. att välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. All den andliga välsignelse, den finns alltså förborgad i himlen, men vi får del av den genom Jesus Kristus. Och för att uppleva himmelrikets hemligheter här nu, så finns det bara en enda väg. Och det är tro på Jesus Kristus. För Jesus, han sa de här bevingade orden att jag är vägen, sanningen och livet, och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Nu finns det ju en del som bär det kristna namnet och som försöker förringa det här. Och det är inte så länge sedan som det här var lite nyheter bland oss kristna. Därför att det var någon som sa så här, att nej, det är inte Jesus som har sagt de orden, utan det är Johannes som har sagt de här orden om Jesus, att han är i vägen. Och därmed så förringar man innehållet i det hela, därför att det är Jesus som säger de här orden, och det är viktigt att vi håller fast vid att det är på det sättet. Och att bli en lärjunge, det är att tro de här orden, att Jesus är vägen, sanningen och livet. Men det är alltså en fråga här, och det är om jag vill tro det hela. För tron har med min vilja att göra. Och det här stryker Jesus under väldigt tydligt på ett ställe. Nu kommer jag inte exakt ihåg vad det står, men det kan du slå upp när du kommer hem sen. Och Jesus säger så här, han förvånade sig över dem att de inte ville tro. Så tron har i allra högsta grad med min vilja att göra. Om jag vill omfatta detta i min tro, att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Och vill jag tro och låta den här tron föra mig vidare, så kommer den att leda till Jesus Kristus, och den kommer att leda till livet. Människorna, de har ju genom årtusenden, så har de ju försökt att på eget sätt finna svaret på livet och även fortsättningen av livet, så att säga. Och det är filosofer och vishetslärare av olika slag som har gett upphov till många olika religioner. Men människan kan inte själv på eget sätt fatta eller förstå Guds rike. Och än mindre Guds rikes hemligheter. Därför att det är förborgat. Och hur intellektuell och god, hur stor och hög kunskap du än har, så har du ingen möjlighet att kunna nå fram till Guds rikes hemlighet utan genom Jesus Kristus. Och Paulus, han var ju en högt studerad person. Han hade ju gått i lära då i de här fariseiska skolorna som fanns, och han var mycket, mycket studerad. Och han borde ju, tycker man då, ha kunnat förstå det här. Men han gjorde det inte. Men han trodde ju på Gud för all sina dagar. Han säger ju själv att han var en nitälskande farisé. Men han kunde inte och ville inte omfatta tron på Jesus Kristus. Och han gick så långt att han blev en förföljare utav de kristna, de som trodde på Jesus Kristus. Han kunde inte förstå det hela, utan han höll fast vid, för att bland fariserna så var det så här, att de menade att genom att hålla lagen så kunde man uppfylla rättfärdigheten inför Gud. Och det var det som Paulus, eller ja, Saulus hette han ju då. Han fick ju förändrat namn sen. Men det här höll han fast vid och menade att håller jag lagen till punkt och pricka, då har jag möjlighet att uppfylla rättfärdigheten inför Gud. Men nu hörde till saken att lagen var inte endast de 10 Guds bud som vi nämner som lagen. Utan det hör ju till att de hade ju sen de äldste stadgar och massa andra. Man hade alltså 613 olika bud och förbud som man skulle hålla för att man skulle kunna uppfylla all rättfärdighet. 613. Jag tycker det räcker bra med de 10 bud som vi har fått. Jag är inte säker på att det är någon enda utav oss här som har lyckats uppfylla dem. Lägger man till då sen 603, eller ytterligare, vad blir det, 603 olika bud och förbud, så blir det ju än svårare. Och att på den vägen alltså kunna nå rättfärdighet inför Gud, det är ju omöjligt. Men så var det med Paulus. Och han var inte den enda, utan det fanns andra också som på den tiden och i vår tid också, som tror att det finns en möjlighet att om jag lever någorlunda som människa, jag gör inte en fluga för när och allt så här, så ska väl ändå Gud se till det hela. Men nyckeln är återigen Jesus Kristus. När Jesus säger då att kom och följ mig, så innebär det en inbjudan till var och en som hör de här orden, så är det en inbjudan till att bli en efterföljare och få lära känna himmelrikets hemligheter. Och har du aldrig hört den här inbjudan förut, så får du höra den här idag. Den gäller dig i allra högsta grad. Att kom och följ mig. Bli en efterföljare till Jesus Kristus. Kom och bli en lärjunge. Och vad menas då med att bli en lärjunge? Ja, lärjunge sa jag här tidigare också. Det är en som tror och litar på sin mästares ord. Det är att leva i en nära relation. Det handlar inte om att följa en religion, utan det är alltså att leva i en nära relation med en person. Leva i en nära relation med Jesus Kristus. Det handlar inte om att omfatta en religion. För religion, det är mer regelmönster som jag ska följa och uppfylla. Men så är det inte. Utan att bli en lärjunge och bli en efterföljare, det är att ha Jesus Kristus som sin närmaste vän och som att då leva i en relation med honom. Och en lärjunge också, det är den som lär sig av sin mästare och som lär känna honom. Man går i lära helt enkelt. Det var ju för många år sedan, då hade man något som kallades för geseller och så här, som skulle gå tillsammans med mästaren, och sen så fick man avlägga gesellprov och så fick man bli mästare själv så småningom. Och det här är alltså någonting som vi behöver göra. Vi behöver bli efterföljare, sådana som går i Jesu fotspår. Och en sann lärjunge, det är alltså en som följer Jesus och går i hans fotspår. Och Jesus, han säger i, nu ska vi se, Markus 8 och 34, så säger han att om det är någon som vill gå i mina fotspår, då ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig. Och vad står det här att förneka sig själv då? Jo, det är precis det som Jesus gjorde. Han sa så här: Fader, ske inte min vilja utan din. Det är någon annan som jag följer och som så att säga leder mig och som har den bästa viljan för mig. Det här har vi svårt med. För vi tror att det som vi vet och så här, vi vet bäst vad som är bäst för oss. Men så är det inte. Utan Jesus, han vet vad som är bäst för oss. Så att det är att förneka sig själv. Det är att säga: Jesus, jag sätter dig främst. Din vilja får vara det som är viktigast. På Jesu tid så fanns det många efterföljare. Och vid ett tillfälle så var det många som lämnade honom. Sen fanns det andra efterföljare. Bland annat en stor mängd, står det i Stora rådet, som var efterföljare. Men vet ni hur det var med dem? De var efterföljare på avstånd. Så att de ville inte vara så där nära Jesus och visa det öppet och tydligt att jag är en efterföljare. Utan de höll sig lite på avstånd. Varför gjorde de det då? Jo, de var rädda för att de skulle bli uteslutna ur synagogan. Och därför att blev man efterföljare så riskerade man det. Att bli utesluten ur synagogan. Och därför så står det också i Johannes, står det om dem nu, att de älskade äran från människor högre än äran ifrån Gud. Och därför så höll de sig lite på avstånd. Och en man som tillhörde Stora rådet, han hette Josef ifrån Arimatea. Han tog ställning sen så småningom när han var med och tog ned Jesus från korset. Då står det bland annat att han tillhörde de här också. Han var en lärjunge, en efterföljare i hemlighet. Därför att han ville inte avslöja det. Och så här är det idag också. Det finns människor som inte vill bli och vara de här nära efterföljarna. Man tror på Gud och sådär. Men nej, det här med Jesus, det blir lite för närgånget. Det blir lite för avslöjande. Och så håller man sig på avstånd. Och problemet är ju att då går jag ju miste om alla de här egna erfarenheterna som är så viktiga och som kan bli så djupa när de får beröra mig personligen. Nu vet ni, nu talar jag helt i egen sak här. Jag vet precis vad jag talar om. För när jag var 12 år, jag kanske har nämnt det här förut, 12-årsåldern, då var jag med min mamma på ett tältmöte. Och där var en kompis till mig, en tjej i 12-årsåldern, en skolkompis. Hon bestämde sig för att bli en kristen den här kvällen på det där mötet. Och min mamma, hon frågade mig: Kurt, vill inte du också bli kristen? Nej, sa jag, det vill jag inte. Varför då då? Jo, därför att i skolan så hade de hånat mig och mobbat mig, kanske lite för starkt, men något åt det hållet ändå. Bara för att min mamma var kristen. Och ibland så var jag tvungen att försvara mig och då använde man knytnävar och liknande för att försvara sig. Och jag sa åt dem, om ni inte skärper er och håller tyst så vet ni vad det blir. Och jag var bondgrabb och fick ta is att jag hade styrka på den tiden. Men när jag får den, när min mamma frågar mig så här, så dök det precis upp. Kurt, blir du en kristen, då kan du inte försvara dig längre. Då måste du ju erkänna att du också är en kristen. Och då måste du stå ut med hån och mobbning. Och jag säger nej. För jag var inte beredd. Men märk väl, jag trodde på Gud. Jag har trott på Gud i hela mitt liv ända sedan jag var liten. För jag har fått det med mig med modersmjölken så att säga. Men det hjälper inte att tro på Gud bara. Jag måste ju själv göra en egen upplevelse att Jesus Kristus är min frälsare. Och det var inte jag beredd att ta. Man kan säga att jag var en sån där efterföljare på avstånd. Och det här ger inte livet innehåll på det sätt som Gud vill ge oss. Utan det rikaste liv vi kan få leva, det är när vi vandrar nära tillsammans med Jesus. Så att vi får lära känna honom på djupet. Och det var det som lärjungarna skulle få göra. Och när Jesus säger de här orden, kom och följ mig, så menade han alltså att det var i vardagens efterföljelse som de skulle lära känna honom. De skulle få se hur han handlade och hur han uppträdde på för sätt. Och som han handlade och mötte människor, så skulle de också göra. Och det är intressant att se hur Jesus säger, kom och följ mig. Han säger inte kom och följ mig. Vi ses på sabbaten i synagogan. Så sa han inte. Utan det var en vardagens efterföljelse. Och skulle jag översätta det här då till språkbruk idag, så skulle vi ses i kyrkan på söndag. Och det finns de som har en sån gudsrelation. Att det är söndagen, då går man till kyrkan och då är man med Gud där. Men det är inte den äkta och sanna efterföljelsen. Utan den sanna efterföljelsen, den är varje dag. Det är så som Jesus vill att det ska vara. Så skulle de kunna lära känna Jesus på djupet och bli en sann efterföljare, då måste de följa honom varje dag. Och det var ju det de gjorde också. Och det var ju därför som de också fick uppleva hur himmelriket faktiskt öppnade sig för dem. Så att de fick vara med dem och uppleva himmelrikets hemligheter. Där människor upplever total förvandling. Människor som var sjuka blev helbrägdagjorda, döda uppstod, och många andra människor och under inträffade. Och det här fick de uppleva. Och Jesus, han säger vid ett tillfälle, det till Natanael förresten, så säger han så här att ni ska få se himlen öppen över människosonen. Och det var ju det de fick göra. Natanael, han blev fascinerad över att Jesus kände till hans bakgrund och hade sett honom när han satt under trädet där. Men Jesus säger, det där är ingenting emot vad du kommer att få uppleva. Mycket mer finns det att få del utav. Hur bemötte då Jesus människorna? Jo, det står så här. Att när Jesus såg människorna så fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och det här visar att Jesus såg inte människorna bara med ögonen, utan han såg dem med hjärtat. Och det var det som lärjungarna också skulle få lära sig, att med att vandra tillsammans med Jesus, så skulle de inte bara få ögon som såg, utan de skulle få hjärtan som var berörda av honom. Och därför att hjärtan som är berörda av Jesus ser mycket längre, ser mycket djupare än vad våra ögon gör. Och det var så som det var med Jesus. Han såg in i människornas innersta och såg där i det innersta hur illa medfarna de var. Och idag så har vi på samma sätt. Det finns så många människor idag som djupt i sitt innersta är sårade och sargade och är frusna invärtes. Och de behöver se människor, bli sedda utav människor vars hjärtan är berörda av Jesu kärlek. Och det är här som vi som Jesu efterföljare idag har den allra största uppgift och betydelse. Att bli en sann efterföljare som har ett berört hjärta. Ett berört hjärta som gör att ögonen ser de som är i nöd och de som har det svårt. Man kan ju gå igenom en stad eller vad som helst och man ser ingenting. Ja, man ser människor, men man ser inte mera. Men det är därför som du och jag behöver ha ett berört hjärta. Och Gud give att jag fick ett sånt hjärta som Jesus hade. Eller som Jesus har, ska jag säga. Ett berört hjärta. Hur ska vi då kunna bli såna här lärjungar idag? Går det att vara en lärjunge som följer Jesus varje dag? Ja, men jag har ju mitt jobb att sköta. Kan jag vara en lärjunge då? Ja, men lärjungarna, de följer Jesus hela tiden. Jobbet måste väl gå före allt annat, annars kan jag ju inte leva. Jag har inget att leva utav. Men det är ju så här att Jesus är ju med dig på jobbet. Därför att han har ju ställt dig på det här arbetet, på den här platsen. Därför att du ska finnas där som hans representant. Du ska finna, det är han som har ställt dig där. Och det står ju så här, eller Jesus säger ju vid ett tillfälle när han sänder ut sina lärjungar, så står det så här att han sände dem ut där dit han själv tänkte komma. Va? Gud har alltså placerat dig på den plats där du är i ditt arbete eller vad du nu har för uppgift. Gud har placerat dig där därför att han tänker att han ska komma dit han också. Genom dig. Så ska han vara där och vara med dig. Det är så här att vi som pastorer, församlingsledare och andra som har alltså fått en heltidssyssla, om man säger så, eller heltidsanställning utav församlingar, alltså vi når ju inte alla. Det finns ju inte chans i världen att vi kan göra det. Utan det är därför som det är så viktigt att vi allsammans blir sanna lärjungar, sanna Jesu efterföljare, så att Gud kan använda var och en i vardagen. Och då blir du precis lika viktig som en predikant eller missionär eller vad du nu tar för någonting. Du är ju precis lika viktig, för Gud behöver dig. Just där du är. Vem ska han annars kunna skicka dit om inte du finns där? Så att det här är alltså viktigt, och du är viktig i Guds ögon. Ja, lärde de känna några hemligheter nu av de här lärjungarna som följde honom? Ja, visst gjorde de. Och Petrus bland annat, han blev ju verkligen övertygad. För han säger ju på en fråga ifrån Jesus: vem säger folket att jag är? Och vem säger ni att jag är? Och då svarar Petrus helt övertygad: du är Messias, den levande Gudens son. Och då svarar Jesus honom: det är ingen av kött och blod som har uppenbarat detta för dig, utan det är min fader i himlen. Här så hade Petrus, han hade fått upplevt nu och upptäckt att Jesus Kristus var svaret. I efterföljelsen till Jesus Kristus så hade han upptäckt det allra djupaste en människa kan uppleva. Det är att Jesus Kristus är svaret. Han är vår frälsning och vår räddning. Och det här fick de ju uppleva gång på gång. När Jesus säger till människor som han möter: dina synder är dig förlåtna. Och det här är det som fariserna då också, de reagerade på: vem är han som till och med kan förlåta synder? Jo, han är ju Guds son. Det är ju han som vi ska följa, Jesus Kristus. Och sen så blir de ju frimodiga, de här lärjungarna också. Så sen Eftersom Jesus har dött och uppstått, och när de själva sen går ut och predikar, så är de ju frimodiga och säger att hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Och här var de frimodiga. Och sen så står det så här också att de skriftlärde och fariseer, de förundrade sig över deras frimodighet. Kommer ni ihåg vad de säger sen? Jo, de säger så här: då påminner de sig att de hade varit tillsammans med Jesus. De påminner sig att de hade varit tillsammans med Jesus. Tänk om de sa så om oss idag också. Om de sa det om mig: ah, han har varit med Jesus. Eller han är med Jesus. Och det här spred ju sig sen också. Så de sa ju om dem att nu har de där kommit hit till oss också. De som vänder upp och ner på hela världen. Vilka var de? De här enkla lärjungarna, man började tala om dem på det här sättet. Att de vände upp och ner på hela världen. Ja, de var en pest, till och med sägs det vid tillfället. Jag tror att det är någon gamla översättning som har det. Att den här pesthärden har kommit hit här också. Så påverkade blev lärjungarna utav att vandra tillsammans med Jesus. Så påverkade kan du och jag också bli idag genom att bli sanna efterföljare till Jesus. Jag ska avsluta med att säga så här. Att Paulus efter många år tillsammans med Jesus så säger han i Filipperbrevet 3:10 att jag vill lära känna Kristus och hans uppståndelsekraft. Trots att nu har han vandrat i många år, jag tror han det är uppåt en 14 år när han skriver vid det här tillfället, så han vandrat med Jesus, men ändå så känner han är inte färdig. Och jag skulle vilja avsluta med att säga, vi blir aldrig färdiga, inte förrän när vi kommer hem till himlen. Då får vi uppleva helheten och fullheten. Men hela livet igenom så kommer vi att ha det här behovet, alltså att behöva lära känna Jesus mera. Jag vill lära känna Jesus Kristus och uppståndelsekraften. Ja, bli en efterföljare. Bli en efterföljare på heltid. Var inte en efterföljare på avstånd. Utan ta ett steg närmare och bli en sann efterföljare så att du inte går miste om all den rika välsignelse som finns genom att vara en sann efterföljare. Amen. Jesus, tack att du kom. Tack att du kom och visade oss vägen. Och tack att du öppnade vägen till vår fars hjärta. Så att vi den här stunden kan få ta emot all den kärlek som strömmar till oss ifrån vår fars hjärta. Herre, jag ber att vi ska bli berörda utav den kärleken. Så att vi ser vår omgivning, våra medmänniskor, Herre. Att vi ser dem med dina ögon, Jesus. Att vi ser att varje människa är värdefull. Jesus, hjälp oss, Herre, att inte dra oss tillbaka och följa dig på avstånd. Utan hjälp oss, Herre, att vi går tätt nära dig. Att vi går i dina fotspår varje dag. Amen.